Herre, tack för de här gåvorna som är givna idag och under den här veckan och det som kan trilla in under dagarna som ligger framför. Herre, vi ber att du skulle hjälpa oss att förvalta de här gåvorna på bästa sätt. För vår församlingsväg framåt, för evangeliets utbredning i vårt närområde och ut över hela världen. Herre, vi ber att du också skulle välsigna var och en som har gett den här veckan. Att du välsignar var och en som har bidragit på olika sätt till gårdagen och till det som har skett under den här veckan. Allt från mitt pantburk till stora efterskänkta lån. Herre, tack att du vill välsigna allt det. Vi tar emot det från dig och ber om din andes vishet att förvalta det väl. I Jesu namn. Amen. Ska jag byta mikrofon, Patrik? Ja, säger han. Då gör vi så. Då tar vi den istället. Det är ju spännande. Jag är uppväxt i en församling. Det låter så gammal när jag säger det. Men på den tiden, då var det ju kontanter som gällde. Och i församlingen där jag växte upp, då var det en gång om året så hade vi offergång. Det var på annandag jul. Jag uppväxte i en församling som tillhörde missionsförbundet. Då var det missionsinsamling. Då hade man haft sparbösser och samlat in ett tag. Och så på annandag jul, då var det missionsgudstjänst. Då gick vi fram och la i. Och hur löser man det i swish-åldern? Ja, man får hitta på någon liten abrovink. Men tänk så fint att vi alla får vara med och ge till Guds sak tillsammans. Idag går vi in i en ny fas av vårt årstema. Och det vet vi ju alla vad det är. Det är ju... vårt årstema är ju... Anden och ordet. Vi ska upprepa det många gånger den närmsta tiden, uppenbart. Anden och ordet. Och under fastan så samlade vi ju gudstjänsterna kring rubriken Vägen till påsken och följde Bibelns berättelse genom Gamla testamentet. Då var det ordet som stod lite mer i centrum. Nu under ett antal veckor så kommer vi vara i, liksom, och rikta blicken mot anden. Vad gör anden? Vem är anden? Och vad betyder andens verk i våra liv? Det kommer vara fokus för gudstjänsterna nu framöver. Och idag så är rubriken Anden och Guds löften. Anden och Guds löften. Och vi ska tillsammans börja med att läsa som utgångspunkt Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 1-11. Där det står så här. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att ha gett sina befallningar genom den heliga andel till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Efter påskdagens uppståndelse så möter den uppståndne Kristus sina lärjungar under ett antal veckor innan han till sist återvänder till himlen, där vi firar och minns vid Kristi himmelsfärd. Och strax efteråt kommer ju pingsten, då som Jesus hade lovat, den heliga ande kommer och utgjuts över lärjungarna och över Guds folk. Och det är som att en ny epok i Guds verk, i Guds räddningsplan bryter fram. Och det här avsnittet, det blir som ett slags gångjärn, en brygga emellan. Och vi ser hur tätt sammanflätad anden är med Guds löften genom Jesus. Och Jesus, han lovar ju att anden ska komma över dem, att de ska bli döpta i helig ande. Och att när anden kommer så ska de få kraft att vittna med början i Jerusalem. Och han lovar, det finns ett löfte om att Jesus ska komma tillbaka. I Bibeln så ser vi hur anden och Guds löften hänger tätt samman. Inte bara med varandra, utan också med Guds mission. Anden, den utlovade anden, ger oss kraft att leva ut det Gud vill. Att delta i Guds mission i världen. Man skulle kunna säga att Bibeln är berättelsen om Guds löften. Och hur Gud verkar för att hålla det han har lovat. Bibeln handlar om Guds löften. Bibeln bygger på Guds löften. Bibeln vittnar om Guds löften. Bibeln är en följd av Guds löften. Och den är också en del av Guds löften. Bibeln på ett plan, kan vi säga. Det är 66 olika böcker, en rad olika författare, tre språk, par kontinenter, lång tidsperiod. Hur hänger det här ihop? Och det är berättelser och det är sånger och dikter och släkttavlor och lagar. Det är liksom, ordet bibel kommer ju av ordet för bibliotek. Det gör själv för namnet. Hur hänger det här ihop? Vad är det som får den här boken att hänga samman utöver att den är inbunden i samma pärm? Alltså, som jag förstår det. Så det som för mig får Bibeln att hänga ihop, det är ju att det är en sammanhängande berättelse som skildras i de här olika delarna. En enda stor sammanhängande berättelse om Guds mission. Om det Gud vill och det han tänker genomföra. Om det Gud har lovat och det han kommer att fullborda. De olika delarna, lagarna, släkttavlorna, sångerna, berättelserna, de finner sin plats som en del av den här större övergripande berättelsen om Guds plan för att rädda och upprätta den värld han har skapat. Och när vi läser den här stora berättelsen så ser vi hur Guds löften om räddning och upprättelse, de finns med redan från i stort sett första ögonblicket när saker börjar gå snett. I Bibelns inledning så går det 2,5 kapitel. Vi hinner in i kapitel 3 i första Mosebok. Så går saker katastrofalt snett gentemot det Gud hade tänkt. När människorna har brutit mot Guds bud till följd av ormens lögner, så ger Gud ett löfte. Ett löfte om räddning och upprättelse. Första Moseboken 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, Gud säger till ormen, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det finns ett löfte om att det ska komma en avkomma som ska krossa ormens huvud. Det blir liksom en bild för att allt det där som ormen förde med sig, all den ondska och synd och elände som det här beslutet öppnade dörren för, det kommer att få ett slut. Därför att en dag kommer det en som trampar på ormens huvud, som sätter stopp för ormens makt. Det är det första, liksom, när Gud börjar gå igenom, det här kommer att bli följderna. Så det första han säger är att det finns ett löfte om något annat. Det är innan Gud säger till människorna vad de direkta konsekvenserna blir för deras del. Innan Gud förvisar människorna i lustgården ger han dem ett löfte om att ormens makt inte ska bestå för evigt. Och går vi några kapitel framåt i första Mosebok kapitel 12. Från kapitel 3 till kapitel 11 så har det liksom fortsatt gå snett. Det är inte så att det slutar med Adam och Eva, det är bara början, tyvärr. Det är liksom som en snöboll som börjar rulla och blir större och större, och de här följderna av synden blir värre och värre och värre. Och hur skulle det här gå till, att det skulle komma något annat ur det mänskliga släktet? Och då kommer vi i kapitel 12 till vad Gud säger till Abraham. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Alla jordens släkten ska bli välsignade genom Abraham. Och för att knyta an till Claes Görans predikan förra söndagen: hur kan Jesus hävda till den samariska kvinnan i Johannes evangeliet 4 att frälsningen kommer genom judarna? Jo, därför att Gud lovade Abraham, ättlingen till det judiska folket, att genom dem skulle hela världen bli välsignad. Genom Abrahams släkt skulle hela världen få del av det Gud vill ge, och på så sätt få komma tillbaka in i den relation som hade gått förlorad. Löftet till Abraham är en central del av den bibliska berättelsen. Och Guds löften är ett självklart fundament för att förstå Guds mission, Guds vilja och Guds plan för att återställa det som synden har förstört. På samma sätt knyts mission och Guds löften samman i Matteus kapitel 28, vers 18-20. Då trädde Jesus fram till dem och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det finns ett löfte om Jesu fullständiga närvaro i det att vi går ut och vittnar om honom. Löftet om hans närvaro mitt ibland oss hänger ihop med uppdraget som har blivit givet oss. Och kanske skulle man till och med kunna hävda att de sammanhang där vi ser att Guds löften får sitt fullbordande, vare sig det berör frälsning, beskydd eller att Gud förser med det vi behöver, de får vi liksom se tydligast, kanske som klarast i sammanhangen kring Guds mission. Genom hela Bibeln, från gamla till nya testamentet, så ser vi en sammanhängande röd tråd av Guds trofasthet till sitt folk, av Guds beslutsamhet och överlåtelse att åter kunna bo bland sitt folk och låta sitt rike få utbredas på jorden. Mission och Guds löften, det är två tvillingtrådar som är sammanflätade i den bibliska berättelsen. Och anden hjälper oss att se detta. Anden hjälper oss att ta emot detta och anden hjälper oss att leva i detta. Jesus lovade att sända anden och sa om anden i Johannes kapitel 14 att anden skulle vara en hjälpare som leder till den fulla sanningen. Genom andens ledning och ljus får vi upptäcka mer av Guds löften. Vi får upptäcka vilken storhet och rikedom de bär. Vi får upptäcka vad Gud har lovat att göra och vad det får för bäring och för konsekvenser i mitt och ditt liv. Så låt oss titta på tre saker, tre områden där Guds löften och Guds ande hänger samman. För det första, anden som garant för Guds löften. I Johannes kapitel 14 så säger Jesus några saker om anden. Johannes evangeliet kapitel 14. Jesus säger att anden är en hjälpare. Om vi läser Johannes 14, 16 och några verser framåt. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jesus lovar att anden ska komma, att anden är en hjälpare, att anden ska vara hos lärjungarna för alltid. Och lite senare så står det att så säger Jesus att hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Anden blir alltså en form av garant för Guds löften. Det är anden som ser till att löftet går i uppfyllelse. Jesus lovade ju i Matteus att jag ska vara hos er för alltid. Sen då for han upp till himlen. Hur kan Jesus infria det löftet? Genom den heliga ande. Som ju också är Jesu ande. Löftet om anden blir en garanti för Guds fortsatta närvaro, beskydd och kraft bland sitt folk. Och vi kan titta i andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 19-22. Där skriver Paulus så här. Guds son, Jesus Kristus, som vi har predikat hos er, jag och Silvanus och Timoteus, han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Jesus lovar att anden ska komma. Och anden är en garant. Och i grundtexten så används det väldigt ekonomiska ordet för handpenning. Den första betalningen som i sig förpliktigar full betalning i slutändan. Jag slog upp och läste vad liksom definitionen var i ett grekiskt lexikon. Så står det så här. Arabon. För så heter det grekiska ordet. Det är en juridisk och kommersiell term. Det syftar på betalning som en del av en köpesumma som ges i förväg. Handpenning eller första insats. Vilket gör ett kontrakt giltigt. Arabon är en betalning som förpliktigar den kontrakterade parten att fullfölja betalningen. Vilket i vardagsspråk betyder att Jesus har bekräftat Guds löften. Att anden har kommit som en första betalning. Och därför att Gud har sänt anden, därför att Gud har gjort första betalningen, så är Gud förpliktigad att fullfölja. Det vill säga, vi kan lita på att det Gud har lovat kommer han att hålla, därför att han har gjort första betalningen. Och Gud smiter inte halvvägs i betalningsplanen. Gud betalar till fullo. Gud fullföljer det han har lovat. Han skulle inte lämna någonting halvfärdigt, halvdant, halvbetalat. Gud kommer göra det han har lovat. Anden garanterar att Guds löften går att lita på och att Gud kommer uppfylla dem. Vi människor, vi gör ofta vårt yttersta för att hålla det vi har lovat. Vill ni ha ett bevis för det så kan ni snegla ner i teknikbåset och titta på mannen som gör hållit det han har lovat idag. Det gör att vi kan lita på mannen, det kunde vi ändå. Men det blir ytterligare ett bevis i raden för att mannens ord går att lita på. Och Gud har lovat. Gud har gett löften och han har gett oss anden som ett bevis för att det som ännu återstår kommer att gå i uppfyllelse. Gud har inte gett tomma löften som vi behöver känna tveksamhet kring. Kommer Gud verkligen ta det här i mål? Kommer Gud göra det han har lovat? Nej, därför att anden är en garant för att det Gud har lovat kommer han uppfylla. Det är nästan värt ett amen. Amen. Men anden är inte bara så att säga en passiv garant för Guds löften. Utan anden är också en aktiv del av Guds verk för att fullborda de här löftena. Anden är ju en aktiv part i våra liv. Paulus skrev ju här i andra Korintierbrevet att vi har fått Guds sigill på oss. Ett märke som visar vi tillhör Gud. Gud har sagt genom sin ande, ni tillhör mig. Ni tillhör mig. Och i Romarbrevet, det är mycket bläddrande idag fram och tillbaka. Det är bra, det behöver vi. I Romarbrevets 8:e kapitel, vers 16, så skriver Paulus: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden som sigill bekräftar vilka vi är och vem vi tillhör. Anden vittnar om att vi tillhör Gud, att vi är hans barn och att hans löften går att lita på. Men som vi läste i inledningen så är anden också kraft till tjänst, kraft till vittnesbörd. Jesus lovade att anden skulle ge kraft när den kom över lärjungarna och möjliggöra för dem att vara vittnen om Jesus till jordens yttersta gräns. Och vi är inte så långt ifrån det. Evangeliet har gått ut till alla kontinenter och arbetet med att ge evangeliet på varje enskilt språk fortgår. Varför då? Därför att Gud har hållit sitt löfte om att anden ska ge kraft. Vi befinner oss ganska långt ifrån Jerusalem geografiskt. Man skulle kunna säga att vi kanske har närmare till jordens yttersta gräns norrledes än vad vi har till Jerusalem. Ta mig inte bokstavligt på det, jag har inte mätt, men det känslomässigt kan det upplevas så. Vilket ju innebär att det faktum att vi sitter här idag är ett bevis på att Jesu löfte om att anden ger kraft till vittnesbörd har gått i uppfyllelse. Har ni tänkt på det? Ni är ett levande bevis på att Jesu löfte är sant. Ni är levande bevis på att Jesu löfte är sant. Då kan man sträcka på sig lite i bänken och känna en tacksamhet till Gud i sitt hjärta. Tänk att Jesu löfte är sant. I det stora trädet, jag har återkommit en del till den under veckan av förklarliga skäl. I det stora trädet så finns det ett citat av Johannes Palmqvist som lyder följande: jag såg hur av senapskornet sått 1834 i Mellösa skulle bli ett stort träd som genom Guds barmhärtighet ska utsträcka sina grenar till skilda trakter och kommande släkten. Det är nedtecknat 1857. Vi sitter här idag. Vi är kommande släkten från Johannes Palmqvists perspektiv. Han hade erfarit att Gud hade visat honom någonting. Man skulle kunna säga att Gud gav ett löfte. Vi sitter här idag. Guds löfte. Det stämde. Från den här församlingen och genom den här församlingen har det fått bäras evangelium till vitt skilda delar av världen. Gud gav ett löfte om att evangeliet skulle få bäras till skilda trakter. Guds löfte, det har Gud hållit. Och på ett plan kan det kännas möjligen som lite sådär stort och svepande när man pratar om Guds löften. Att anden verkar i oss, att anden befäster Guds löften och att anden vill hjälpa oss att leva i Guds löften. Det riskerar att bli typisk kyrkiska. Det här språket ni vet som är giltigt innanför de här väggarna den här stunden tillsammans. Men i Monbitti inte har någon liksom riktig bäring på livet. Det är kyrkiska. Det tror jag vi har mött på olika sätt i olika former genom åren. Men anden har ju i högsta grad med våra liv att göra. Alla veckans dagar. För vi behöver vandra i anden. Vi behöver låta anden få leda våra liv. För att Guds löften ska vara levande i oss. För att vi ska påminnas om vad Gud har lovat. Och för att vi ska kunna leva ut det. I Galaterbrevet kapitel 5 så skriver Paulus några verser som lyder så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Paulus uppmanar oss att vandra i anden, att låta anden prägla vår livsvandring. Och inte låta det han kallar för köttet, alltså det som är emot anden och det som är emot vad Gud vill, få leda oss. Han räknar sedan upp ett antal exempel på saker som på många sätt kan ses som typiska för det som vill dra oss mot eller från det som Gud vill. Det vill dra oss i en annan riktning. Han räknar upp sexuell omoral, avgudadyrkan, fientlighet och gräl, själviskhet och splittring och illvilja och en rad andra saker. Saker som drar oss ifrån Gud och ifrån varandra. De där exemplen som Paulus ger, ja, på ett plan så är de ju konkreta. Och samtidigt så kan det här med att vandra i anden, det kan bli lite abstrakt. Så låt mig ge ett försök till vardagsexempel. Du sitter vid fikabordet på arbetet eller i skolan och de som sitter vid bordet tillsammans med dig, de börjar skvallra och prata illa om någon. Eller på ungefär samma tema, Du scrollar i sociala medierflödet och så dyker det upp ett inlägg som framställer någon på ett högst ofördelaktigt vis. Då är det lätt att dras med. Lätt att bara glida med i snacket. Lätt att dela den här inlägget och tänka, ja, så är det. Men här tror jag att anden ofta gör sig påmind. Inte genom som ett stort rött stopptecken framför oss, men som en mild maning i hjärtat. Anden vill i det läget dra oss åt ett annat håll. Istället för att gå med i frestelsen av att delta i illvilligt tal eller skitsnack och att sprida osanningar och lögner om människor, så kan vi få välja att vandra i anden. Att svara med vänlighet och nåd. När vi låter anden leda oss, så tror jag att Guds löften kommer att lysa klarare för oss. Jesus sa ju att anden skulle vara hjälparen som vägleder oss. Och det sker när vi lyssnar till andens röst som talar till oss. Genom Guds ord, genom bön och genom andens maningar. Det är en träningssak som vi behöver öva oss i. Att lyssna och vara mottagliga för andens röst. Men vi behöver inte bara lyssna till anden. Vi behöver också lyda andens tilltal. Att vandra i anden, eller som det står mer ordagrant i Galaterbrevet 5, att vandra i takt med anden. Det är liksom nästan en sån här marschterm som används. Det kräver ju att vi rättar oss efter anden. När vi är ute och går som familj så händer ibland att det är en liten röst som ropar, pappa vänta, eller pappa du går för fort, eller pappa kom nu. Och då får jag korrigera mig utifrån den lilla rösten som talar och justera mitt tempo. Ibland behöver jag faktiskt ta ett antal kliv framåt. Ibland behöver jag stanna och vänta in. Och så är det också med anden. När vi lyssnar till anden så får vi också vandra i takt med anden. Att lyssna och vid behov justera vårt tempo så att vi går i takt med anden. Men anden vill ju ge oss kraft till vittnesbörd. Det lovade Jesus. Och vi har fått ett uppdrag. Som ett resultat av det Jesus har gjort i oss och för oss. Och som en följd av att anden ger oss kraft. Att få vittna om Guds stora gärningar. Eller på ett annat sätt formulerat. Vi får dela Guds löften med världen. I första Petrusbrevet kapitel 2. Så skriver Petrus så här. Vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk och vi tillhör Gud själv. Och den identiteten, den kommer med ett syfte. Att vi ska kunna vittna om vem Gud är och vad Gud har gjort. Vi får vittna om att Gud är en Gud som håller sina löften. Det kan vi göra. Därför att anden vill ge oss kraft. Därför att vi av andens liv i våra liv får befästas och så stadigt i Guds löften. Och därför att vi med andens hjälp ser Guds löften får lysa än klarare för oss. Och i detta så finns det en ständig inbjudan att få ta emot Guds löften, att få förvandlas av dem och att få kliva ut och dela dem med andra. Och jag vill som avslutning läsa några av de löften som Gud ger i sitt ord. Och jag önskar att du lyssnar. Och be Gud, be om den heliga ande att anden får öppna ditt hjärta för de här löftena. Kanske är det första gången, kanske är det att få öppna hjärtat på nytt för dem och få ta emot de här löftena som Gud har lovat. Gud har lovat frälsning genom Jesus Kristus. I Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har lovat räddning och frälsning genom Jesus Kristus. Gud har lovat förlåtelse för våra synder. Första Johannes brevet kapitel 1 vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Gud har lovat att du och jag får förlåtelse för våra synder. Gud har lovat att han alltid finns med oss. Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och i Johannes kapitel 14. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Ni känner honom för han förblir hos er. Och ska vara i er. Gud har lovat att sörja för oss. Filipperbrevet kapitel 4 vers 19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Gud har lovat att ge tröst i svåra omständigheter. Psalm 23. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Gud har lovat evigt liv. Johannes 10 och 28. Jesus säger, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Och Gud har lovat att Jesus ska komma tillbaka och göra allting väl. Uppenbarelseboken 21. Jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sen sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det här är några av de löften Gud har gett. Och anden är en garant för att Guds löften håller. Och jag vill be för oss och med oss om att anden skulle verka i våra liv. Så att vi får se Guds löften lysa klart för oss. Att vi får leva i Guds löften, att vi får vandra i anden. I andens kraft. Så att vi kan dela Guds löften med människor vi möter. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är en Gud som håller dina löften. Herre, tack att vi kan se bevisen på att du håller dina löften runt omkring oss. Herre, tack för att vi är en del av bevisen att du håller dina löften. Herre, tack att ditt ord går att lita på. Du håller ditt ord. Du håller det du har lovat. Och Herre, jag vill be att du genom din heliga ande öppnar våra öron, öppnar våra hjärtan för dina löften, för ditt ord för oss och till oss. Och jag ber Herre att du gör våra hjärtan till bördig jord. Herre, jag ber att vi får ställa våra hjärtans dörrar på vid gavel för din heliga andes verk. Herre, jag ber att du hjälper oss att lyssna till andens maningar i våra liv. Så att vi får vandra i takt med anden. Att vi får lyhörda och lyda den röst som säger till oss att nu går vi för fort. Nu går vi för sakta. Nu går vi på fel väg. Herre, hjälp oss att lyssna väl och lyda den heliga andes röst och tilltal till oss. Och jag ber Gud att du skulle hjälpa oss med din heliga andes kraft att få dela de här löftena som du har gett. Herre, vi ser en värld som befinner sig i så mycket smärta och sorg och mörker på så många olika sätt. Herre, hjälp oss att visa att du håller dina löften. Att dina löften, på dem står man stadigt. Herre, hjälp oss att dela löftena om tröst och omsorg, om kraft och närvaro, och om hoppet och framtiden, om att du kommer tillbaka och ställer allting till rätta. Herre, hjälp oss att dela löften om räddning och frälsning, om förvandling och upprättelse, om förlåtelse för synder, om befrielse från skam och det som tynger. Herre, du känner var och en av oss. Du vet hur våra liv ter sig och vad som rör sig i våra hjärtan och vår tillvaro just nu. Och Herre, jag ber att vi alla skulle få gå härifrån idag. Ut i en ny vecka. Och att du skulle genom din ande ha pekat på just det löfte som vi behöver, att det lyser klarast för oss just idag. Herre, jag vill be för var och en av oss som är här idag. Herre, tala till oss. Uppenbara för oss det ord du vill hälsa till oss just den här dagen. Herre, den som behöver bli påmind och få stå fast i löftet om frälsningen, Herre, påminn om löftet om frälsningen. Herre, för den som funderar och känner osäkerhet över, kan jag bli förlåten min synd? Herre, peka på löftet som säger att du förlåter synder. Herre, till den som funderar på var du är någonstans, som upplever dig frånvarande, Gud, peka på löftet om din ständiga närvaro. Herre, för den som upplever att den vandrar i dödsskuggans dal, Herre, peka på, påminn om löftet, gör det tydligt och klart att du går med också i dödsskuggans dal. Herre, för den som känner oro för vad framtiden bär med sig, Herre, peka på löftet om att du ska komma åter och ställa allting till rätta. Och Herre, för oss alla, ge oss kraft och mod att få gå ut och vittna om dina löften. Så ber vi i Jesu namn. Nu får vi lyssna till en solosång av Mattias.